en podcast från Aftonbladet.
80 000 turister är strandade på den populära semesterorten Sanya på ön Hainan, även känd som Kinas Hawaii. Skälet stavas coronautbrott och kravet för att turisterna ska få lämna ön är att de måste uppvisa 5 negativa covid-tester på 7 dagar. Det här är ett av många exempel på Kinas drastiska coronaåtgärder. Sedan nedstängningen av Wuhan i pandemins begynnelse har Kina nämligen hållit fast vid sin så kallade noll-covid-strategi som går ut på att förhindra all smittspridning av covid-19. En strategi som bland annat lett till massiva lockdowns, obligatorisk testning, länsade mathyllor till att massor i skyddsdräkter desinfekterar i alla gator, avlivade husdjur och deras ägare testat positivt. Att barn som testat positivt separerats från sina föräldrar. Att robothundar spatserar på trottoarerna med information om hur man undviker smitta. Och övervakning.
So it's green, I'm good to go in. I need this green code to enter any area in Beijing. If it turns red, then I could be stuck at home or sent to quarantine. Through these smartphone apps, authorities can carefully track the movements of virtually all of China's 1.4 billion people.
Åtgärderna har väckt missnöje hos delar av befolkningen och allt fler kineser överväger att flytta från landet. Så hur länge kan noll-covid-strategin tänkas fortgå? Hur har den påverkat Kina som land? Och vad händer med de strandade turisterna? Mitt namn är Ronja de Boer och du lyssnar på Aftonbladet Daily. Dagens gäst är Jojo Olsson, redaktör för Kina Media. Hej Jojo och välkommen till Aftonbladet Daily.
Tack så mycket.
Kan du börja med att förklara vad Kinas noll-covid-strategi är?
Ja, när de första tecknen kom då på covid-19 i början av 2020 så förklarade president Xi Jinping ett folkkrig mot covid-19, och det innebär då att man skulle inte ha någon som helst tolerans mot att viruset sprider sig då. Så att den här nolltoleransen som man implementerade i början av 2020, den har man fortsatt och driva nu då ända fram till idag och fortsätter med den, medan omvärlden istället har börjat lära sig att leva med viruset. Och det innebär i stort sett då att man vill visa på det egna politiska systemets överlägsenhet gentemot de, som man säger då i propagandan, dekadenta demokratiska västländerna där ledarskapet inte kan skydda folket.
Och kan du berätta lite om åtgärderna som man har vidtagit?
Ja, till en början då så hade man ju den här nolltoleransen som innebar att när några enstaka fall av covid-19 observerades bara då, så kunde man stänga ner hela städer. Det kan ju då handla om miljonstäder. Sen har man lite grann utvecklat den här policyn, och nu pratar man istället om vad man då benämner som en dynamisk nolltolerans mot covid-19, och det innebär då att man stänger istället ner då vissa stadsdelar eller distrikt och snarare. Men det handlar ju fortfarande då om att man använder smittspårning och karantän som är de två viktigaste ingredienserna i att bibehålla den här nolltoleransen. Och det innebär då att man har en app på sin telefon där man har en färgkod, grön, gul eller röd, och den här kan ju då ändras inte bara om man själv testar positivt utan om man vistas i ett område där andra personer då har vistats som misstänks vara positiva. Och det här är ju givetvis någonting som där man följer befolkningens rörelsemönster då, så att säga.
Skulle du säga att övervakningen av den kinesiska befolkningen har ökat i och med den här strategin?
Kina var ju redan ett omfattande övervakningssamhälle innan pandemin slog till. Men efter pandemin så har man kunnat från myndigheternas sida då använda pandemin som förevändning för att bygga ut den här övervakningen ytterligare. Och det är ett verktyg som många tjänstemän inte skulle vilja ge upp. Vi har ett exempel härifrån sommaren då, bara från förra månaden, när det utbröt protester utanför bankkontor i en provins som heter Henan i centrala Kina. Och då hade då missnöjda bankkunder vars besparingar hade fryst inne då. De hade tagit sig till de här kontoren för att protestera. Och då hade lokala tjänstemän gått in och ändrat på deras covid-koder från grön till gul eller röd, vilket innebär att polisen kom och arresterade de här demonstranterna med argumentet att de har covid då, fast de inte alls hade covid. Så att just den här smittspårningen och den här systemet med färgkoder, det har ju gett kinesiska myndigheter ännu ett verktyg.
Kan du ge lite exempel på vad de här åtgärderna har lett till?
Vi har haft flera exempel på när invånare som har tagits till karantän väldigt snabbt, att deras husdjur, hundar och andra husdjur har avlivats och slagits ihjäl. Vid flera tillfällen så har barn tagits från sina föräldrar, till och med bebisar. Det fanns flera rapporter från Shanghai om det, när bebisar har satts i egna karantänsfaciliteter då utan föräldrar, så att splittring av familjer har varit väldigt vanligt. Sen finns det också flera videos och flera exempel när invånare som har tröttnat på åtgärderna och helt enkelt har misshandlats, fått stryk av de här tjänstemännen då i vita astronautdräkter som är satta att implementera nolltoleransen. Och i Kina då så hade vi under kulturrevolutionen någonting som heter rödgardister som gick runt och letade fiender och hade de här kritikmötena där de misshandlade och hade ihjäl stora mängder kineser. Och nu har de här tjänstemännen i astronautdräkter, den här medicinska personalen, kallas för vitgardister. Och vid flera tillfällen så har det uppstått slagsmål, handgemäng mellan då de här vitgardisterna och invånarna. Och då får givetvis vitgardisterna hjälp av polisen. Det finns flera exempel på sådana här bizarra saker som invånare har lämnat sina hem under karantän, så surras de fast vid träd med stora remmar då för att de ska tjäna som avskräckande exempel på vad som händer om du bryter mot de här reglerna. Och vi har också haft flera fall utav folk som helt enkelt har dött i sin karantän, antingen då för att man inte har haft nog med mat och samtidigt haft ett medicinskt tillstånd, eller då att man inte har fått de medicinerna som man har behov av.
Aftonbladet Daily är strax tillbaka.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, i dagens avsnitt försöker vi alltså förstå oss på Kinas noll-covid-strategi. Så på vilket sätt har man då lyckats och misslyckats med den? Och vad har det väckt för reaktioner hos den kinesiska befolkningen? Vi har Jojo Olsson igen.
Strategin har ju lyckats på så vis att smittspridningen och antalet döda i Kina har ju varit väldigt låg internationellt sett. Men vad gäller misslyckat så har vi kunnat se att ekonomin har ju tagit stor skada av det här. Dels har ju konsumtionen minskat i och med att hundratals miljoner kineser har suttit instängda med olika former av begränsningar då under lång tid i olika omgångar. Och dessutom har ju produktionen stannat upp när fabriker och kontor har tvingats hålla stängt då i de städerna där det har varit lockdowns. En annan aspekt är att Kina har ju blivit väldigt isolerat från omvärlden. Turism har ju varit en stor industri i Kina. Industrin har ju stort sett upphört, och dessutom är det många utländska företag som tvekar inför att nyinvestera, att öka sina investeringar i Kina då, just eftersom man vet att man kan råka ut för en sån här lockdown helt plötsligt. Och vid sidan av det så har vi givetvis allt viktigt utbyte. Xi Jinping hade ju inte träffat en enda utländsk statsöverhuvudet, en enda utländsk ledare först när han träffade Vladimir Putin då i vinter-OS i tidigare år i februari. Så det är ju 2 år. Och fortfarande nu nästan 2,5 år som Xi Jinping inte har lämnat Kina, och diplomatiska kontakter så har ju det varit väldigt negativt. Men även då inom akademi, forskning, näringsliv, så har Kina blivit isolerat, medan omvärlden då nu ganska länge har börjat öppna upp igen.
Vilka reaktioner har den här strategin väckt hos den kinesiska befolkningen?
Ja, Kina är ett väldigt stort land och det är klart att det finns ju en rad olika reaktioner beroende på vart i landet du befinner dig, vilken åldersgrupp och inkomstgrupp och så vidare. Men till en början så var det givetvis många som köpte den här propagandan om att Kinas politiska system är så pass effektivt så vi kan hantera det här viruset på ett mycket bättre vis än vad de kan i väst. Men framförallt efter de här omfattande nedstängningarna som jag sett då i Shanghai och många andra städer, så är det ett ökat antal kinesiska medborgare som har blivit väldigt missnöjda då med den här nolltoleransen. Man säger att man inte är rädd för viruset, eller man är inte lika rädd för viruset som man är att helt plötsligt bli instängd i ett par månader, kanske då utan mat eller möjlighet att jobba. Men de här missnöjesyttringarna har ju främst varit lokala, ungefär som not in my backyard, att man bryr sig mer om sin egen gata, sitt eget distrikt, kanske sin egen stad då. Det har inte lyckats omvandlas till en slags nationell proteströrelse mot nolltoleransen. Och det är för att myndigheterna har ju så pass omfattande kontroll över dels civilsamhället, men även informationen då, både via internet och via medierna. Men däremot har man ju kunnat sett på internet, om man följer Kinas sociala medier, även fast de censureras ganska fort, så har man kunnat se att mycket klagomål har dykt upp, mycket missnöjesyttringar då, att man, många planerar kanske lämna Kina, många kanske inte vill föda barn, bilda familj, på grund av att man är väldigt osäker på hur framtiden kommer se ut, och en stor hopplöshet.
Du har skrivit att Kinas noll-covid-strategi nästan kan ses som en ny ideologi. Vad menar du med det?
Den här nolltoleransen är en strategi som har kommit från högsta ort, alltså från president Xi Jinping själv och politbyrån, och ända sedan början av 2020 och fram till nu så har ju Xi Jinping flera gånger upprepat hur viktigt det är att inte låta viruset sprida sig och att nolltoleransen måste bibehållas till varje pris. Och det här är ju då, i Kinas politiska system så funkar det så att de här direktiven kommer från central nivå, från högsta ort då, och sen implementeras de på lokal nivå. Så det här har blivit en slags måttstock för lokala tjänstemän runt om i landet, att hur pass hårda åtgärder tar du för att stoppa smittspridningen? Ju tuffare du är, desto mer lojal är du mot Xi Jinping. Och vi har sett flera tillfällen på exempel då på när tjänstemän har straffats för att det har uppstått kanske ett dussintal eller hundratal fall av covid-19 i deras stad eller deras område. Då har man ju då beskyllts för en bristande lojalitet mot den politiska toppen, eller ideologisk slöhet helt enkelt, för att man inte har varit tillräckligt tuff då. Så att vid sidan av ekonomisk tillväxt, som tidigare har varit det viktigaste kriteriet då för lokala tjänstemän när deras duglighet ska bedömas, så har ju smittspridningen för covid-19 nu blivit helt central.
Och det kanske har något att göra med att 80 000 turister nu är strandade på ön Hainan på grund av ett coronautbrott. Vad vet vi om det?
Ja, det här är ju ett typexempel då på hur den här nolltoleransen implementeras. Att man har haft ett relativt lågt antal fall av covid-19 på den här ön då, Hainan, som är, ja, det brukar kallas för Kinas Hawaii. Och när den här nolltoleransen implementeras, när det ska stängas ner då distrikt eller hela städer, ja, då spelar det ingen roll om du är lokalbo, utlänning, turist, utan alla som befinner sig där får inte lämna området förrän man då har fått den här smittan inom kontroll då, enligt olika kriterier.
Och hur länge tror du att Kinas noll-covid-strategi kommer att fortgå?
Nu har ganska tydliga signaler kommit från hela politbyrån, alltså det högsta ledarskapet i Peking, att den här nolltoleransen är någonting som kommer fortsätta för lång tid framöver. Man kan säga att Xi Jinping och politbyrån skulle ha mindre att vinna än att förlora på om man skulle överge nolltoleransen. För att det enda egentligen då som händer nu är att ekonomin växer långsammare och man är mer isolerad och så från omvärlden. Men om man skulle släppa på den här nolltoleransen för tidigt så att smittspridningen skulle bli omfattande, då skulle man riskera hela den här politiska legitimiteten då. Och det här är någonting som gäller bedömare i alla fall kommer finnas kvar under 2023. Och en stor viktig faktor i det här är ju också de här vaccinen då, att Kina försöker ju själva utveckla ett mRNA-vaccin. Man vägrar ju att godkänna och använda de västerländska då. Och frågan är hur snabbt man själv kommer kunna utveckla sådana här vaccin. Så att de två faktorerna som man måste väga in här är dels då, när kommer ett effektivt kinesiskt vaccin? Och när känner man sig säker från ledarskapets håll att det här viruset har muterats till en tillräcklig ofarlig version så att man då vågar att öppna upp samhället igen. För det värsta som kan ske nu från kommunistpartiets synvinkel, det är att man har ju målat in sig lite i ett hörn då. Man har sagt att kommunistpartiets tillvägagångssätt och ledarskap är alltså överlägset västvärldens och omvärldens. Så om man nu skulle släppa på nolltoleransen och smittspridningen skulle bli lika stor som i övriga världen, då skulle man ju i stort sett man har skjutit sig själv i foten och gått emot sin egen propaganda.
Det säger Jojo Olsson, redaktör för Kina Media. Du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily och jag heter Ronja de Boer. Vi hörs.
Finding your perfect home was hard. But thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.